Välkommen till vårt tredje studium här över ämnet Israel, det stora väckelseropet. När man talar om Israel och judarna kan man göra det ur olika utgångspunkter. Man kan tala om Israel ur geografisk synpunkt och militär synpunkt. Man kan tala om det gammaltestamentlig judaistisk synpunkt. Man kan tala om det ur nytestamentlig och kristens synpunkt. Och jag hörde en föreläsning en gång där den som talade om det ekonomisk synpunkt. Han hade som ämne judarna och världens pengar. Och det var intressant. Mycket intressant. Ni vet ju det att man har förföljt dem och tvingat dem att bo i getton. Tvingat dem att handla med lump och skrot under diasporan. Man har tvingat dem att vara penningväxlare och andra lägre yrken. Och ändå ligger de i toppen när det gäller världsekonomin. Och det är mycket märkligt. Det är så att det fanns en artikel i Det Bästa för några år sedan som var så fantastisk. Så det var någon som ringde upp och frågade om den var tillförlitlig. Och det var den. Det vill säga när det blev förföljelse för judarna här på 30-talet så skickade rika judar sina pengar över till Schweiz. Ingen frågade sen efter pengarna. De dog ju alla i Dachau eller Auschwitz eller Bergen-Belsen. Och det blev ränta på ränta. När tumultet och kriget var över så samlade styrelsen för den banken för att se vad det var för pengar. Pengarna var insatta under en kod. Alltså de vågade inte sätta ut sina namn utan det var under en kod. Och då fann de allihop att det var judarnas pengar från Östeuropa. Och då stod det Det Bästa att styrelsen för den banken i vilken det satt 9 judar beslutade då att tillerkänna Israel retroaktiv, heter det så? Retro, jag har så svårt med främmande ord, det vet ni ju. Retroaktiv ränta. Från den dagen pengarna sattes in till dessa sammanträdet hölls. Och den där föreståndaren, han höll upp ett papper och frågade om det var någon som ville läsa siffran. Det är klart att det gick att läsa den. Men det var jättemycket pengar de fick. Och det behövdes väl då. Det är mycket märkligt menar jag. Och nu har jag läst någonstans att den här banken vill inte ha de där pengarna utan de ska lyfta. Och då tror de flesta att de kommer till slå ner i Israel och där behöver de dem. Det är ju hög inflation som ni vet. Men de klarar sig säkert. Det är ju så att de är mycket förutseende. Israel är ju bara 32 år gammal. Men tänk att de har uhjälp i 56 länder i tredje världen. 56 länder. Och när Nasser trodde en gång han skulle bli chef för hela Afrika. Det vet ni, så startade han en resa i Afrika. Men han kom snart hem för judarna var före överallt. De var i Uganda och Kenya. Där lärde de folket parlamentarism och demokrati och jordbruk. Det är mycket märkligt. De bryr sig inte så mycket om den gamla världen, det är vi. Och de bryr sig inte om den nya, det är Amerika. Men de är intresserade av den tredje. Säga vad man vill, de vet det. De som inte nu är frälsta, som vi väntar Jesus, så vet de att år 2000 så är det de färgade folken som leder världen. De är redan där alltså. Det är någonting underligt med detta folk alltså rent sett ur den synpunkten. Nu talar jag inte om det här utan jag talar ju som ni vet om Israel och judarna ur Bibelns synpunkt, ur profetians synpunkt. Och jag har en sak jag vill berätta, ni vet jag har ju lite, jag säger ju lite innan jag börjar tala, det vet ni. Och då har jag lite tröstord till er för det är ju ganska hemskt i världen nu. Det är oroligt i Mellanöstern, det är krig i Iran, Irak, Polen är det farligt, överallt nästan. Och då ska jag berätta en sak för er här och när jag har berättat det ska jag fråga om någon av er har hört det förr. Det var så att det är en illustration till att Gud leder konungens hjärta som vattenbäckar. Han är kvar på sin tron, han har allt under kontroll. Vi ska inte vara oroliga för det. Nu ska ni få höra att 1913, det är samma år som jag är född, så nu vet du hur gammal jag är. Ja. 1913, då bodde det en mycket märklig man i Paris. Han var jude, han var mycket, mycket rik. Jag ska säga hans namn sen. Och han fick en väldig nöd i sitt hjärta att det skulle gå något hemskt över Europa och att detta skulle drabba judarna. Det var alltså före första världskriget. Och han visste inte vad han skulle göra i sin nöd, men han skickade ett telegram till Pashan, sultanen alltså, i Turkiet. För det är nämligen så att från 1417 till 1917 så hade Turkiet överhöghet över det heliga landet. Och så skickade han ett telegram, och nu får ni höra vad han hette. Och det, varför jag kommer ihåg detta, det är därför att på en resa i våras, jag tror att det var samma resa när jag träffade Hans, då hade vi med en familj som hade en dotter som var gift med en man som bar hans namn. Nu får ni snart höra vad han hette. Han skickade telegram: jag baron Edmund de Rothschild heter han, ber att få köpa det heliga landet som ett nationellt hem till judarna. Om man kunde, det kan ni vara säkra på, det var bara fickpengar för honom att köpa det heliga landet. Så rik var han. Och han fick svar på telegrammet. Och eftersom den här pashan var oriental så svarade han i bild. Det gör alla orientaler. De säger inte ja och nej, utan de tar en bild. Och så får försöka tolka det som en vill, som en kan. Han svarade så här att: baron Rothschild, ni är tillåtelse att köpa det heliga landet till ett hem för judarna den dagen när Nilens vatten rinner in i Jerusalem. Då får ni köpa landet. Nu vet jag att Nilen rinner ut vid El Kantara i Egypten. Och där den rinner ut är det 0,0, det vill säga det är samma läge precis som Världshavet. Men ni vet alla att Jerusalem ligger 770 meter över havet och Oljeberget ligger 812 meter över havet. Så det var en omöjlighet att vattnet skulle kunna ringa upp för så långt som från El Kantara till Jerusalem. Men så sa den där pashan. Det var väl med honom som med Kajtas. Han visste inte riktigt vad han sa. Det står ju det att det sa han inte av sig själv, stod de Kajtas. Gud är mäktig. Och så kom kriget, det vet ni, 1914. Och då fanns det en kung i England som hette Georg den femte. Kriget var ju 1914, 1915 och 16. Och 1917 hade det kommit till Mellanöstern. Och då gav Georg den femte sin bästa general, general Allenby, order att befria det heliga landet från det turkiska 400-åriga förtrycket. Och denna Allenby, han var frälst. Inte, han var inte kristen bara till namnet. Han kunde inför trupp säga högt att han trodde på Jesus. Och det är mycket märkligt med honom. Jag får göra en liten parentes. Det fanns en norsk missionär som hette Malla Mo. Det finns en bok som heter det. Skriven av Per Hillerin, som vi har kommit ut på vårt förlag. Svenska Alliansbronens förlag. Så ni får höra. När boerkriget pågick i Afrika, slutet på 1800-talet, så var han löjtnant, denna Allenby. Och då fick denna Malamo veta att en sån ädling som Allenby hade slagit läger med sin brigad vid Betels missionsstation. Och då ville Malamo vinna hon för Jesus. Frank Mangs har sagt om henne att han tror att hon har världsrekordet, om det nu finns ett sånt, att vinna själar för Jesus. Hon bjöd in honom på middag och vann honom för Jesus, denna Malamo. Och denna Malamo var en liten enkel norsk tvättflicka som blev vunnen för Gud genom Fredrik Fransson i Chicago. Och så har hon blivit missionär i Afrika. Och våran doktor Vitus, Lars Vitus, som är där i Afrika, han hade hört talas om Malamo. Han har berättat när han mötte henne. Det kom ut ur hyddan, kom det en liten krokig kvinna, och Vitus, han tänkte, det här måste vara Malamo. Och då sa hon var norska. Är det doktor Vitus, sa hon. Ja, sa Vitus. Jag vill så gärna ge dig en ko, sa hon. Hon var så originell. Ja, sa Vitus, tack så mycket, fröken Mo, men jag har två kor. Ja, men jag har hört att du har gjort så mycket för din psyke, sa hon. Så jag vill ge dig en ko, Vitus tackade. Och sen när hon hade sagt det så tog hon doktorns hand och drog ner honom där i sanden. Och så sa hon, now, let us pray together. Och så bad hon ömsom på Zulu, ömsom på norska, ömsom på engelska, Doktor Vitus glömde aldrig det. Några dagar efteråt gick Malamo hem till Gud. Och när man drog ut en låda i hennes byrå där, så hittade man 6 brev från Allenby till Malamo. Och ett var undertecknat med 6 titlar. Ni vet engelsmännen, de har många titlar. Bland annat stod det vice kung av Transvaal. Och så stod det: ge fröken Mo vad hon behöver för sitt arbete. Och det var den Allenby alltså som hon vann för Gud. Som i sin tur lyckades vinna andra världskrigets enda kristne general, Montgomery. Han med den världsbekanta basken. Det vet ni. Han som besegrade Hitler vid Alamein i Nordafrika. 14 000 britter stupade där. Men från det slaget vid Alamein så var Hitler väldigt knäckt. Det finns sammanhang, vänner, i andens värld som fyller en med respekt. Kan börja hos en liten juniorflicka bort i Chicago. Och det kan sluta med Hitlerväldets fall. Vi har en underbar Gud. Nu var den Allenby inte löjtnant längre. Han var general 63-64 år gammal. Och han skulle nu befria Jerusalem och det heliga landet från turkarna. Och han anföll från Egypten, som ni vet. Och då visste Allenby att turkarna var väldigt duktiga krigare. Och han visste också att Sinai och Negev är väldigt varmt i december månad. Mycket, mycket varmt. Och han tänkte att det blir nog svårt med vatten där. Så han befallde sina ingenjörstrupper att dra en vattenledning från El Kantara. Där Nilen rinner ut. Och där är Nilens vatten väldigt fint och fullt drickbart. Och så gick han med sin trupp upp norrut. Besegrade turkarna vid Betseba, som ni minns. Och ingenjörstrupperna kom efter med vattenledningen. Och han besegrade turkarna vid Hebron och de kom efter med vattenledningen. Och så en dag så hade han lyckats att bryta ner allt motstånd och stod på Skopusberget. Precis där berg där Titus stod och korsfararna. Och då visste han inte riktigt vad han skulle göra. Han var frälst, men han ville inte skjuta sönder den heliga staden. Och han skickade ett telegram till Joj den femte. Och han skulle göra, då fick han ett svarsta telegram, och det tycker jag ni ska anteckna. Telegrammet lyder: Make it a matter of prayer. Det är ett märkligt telegram. Det är: Make it a matter of prayer. Gör det till ett bönämne. Bed. Och Allenby, han sa: vi har fått telegram från kungen att vi ska be. Och när kungen säger att det är en savi, då måste man ju sätta igång. Det begriper ni väl? Så brigad efter brigad, pluton efter pluton föll på knä och bad. Hela Skopusberget var full av bedjare. Hela armén bad. Och några av de där andra generalerna, de sa: ska vi inte klippa på? Nej, ska vi inte skjuta sönder staden? Vi ska be. Så bad de. Och när bönemötet var över där, så reste Allenby sig upp och tittade ut över Jerusalem. Ni som har varit där, ni vet, man ser ju då Stefanporten och man ser ju hela Jerusalem och murarna. Och då fick han se hur den stolta turkiska flaggan drogs ner vid Stefanporten, vid Damaskusporten och Jaffaporten. De drog ner alla flaggor och upp kom istället vita dukar. Hela Jerusalem flammade i vitt. Detta talar om att turkarna hade gett upp alltså. Och ni vet det så väl att det låtsades inte ett enda skott alltså. Och där vid Skopusberget drack nu trupperna, för de hade med sig vattnet därifrån El Kantara. Och så gick de då ner igenom Jaffaporten, det vet ni, och han steg av sin häst, det känner ni till. När Wilhelm den andra var där, så fick de ju förstöra hela muren för han skulle kunna rida in med hela sitt följe. Man gjorde ju en ny Jaffaport, som ni kan se än idag. Men Allenby, han ville inte rida in, han gick till fots in genom Jaffaporten. Och ingenjörtrupperna kom efter med vattenledningen. Det var den 7 december 1917. Det var väldigt varm söndag. Och så sa Allenby att nu måste vi gå till klagomuren och tacka Gud. Och då drog de sista biten av vattenledningen till klagomuren. När Nilens vatten rinner in i Jerusalem, då ska du få köpa det heliga landet. Och samma dag nästan så utfärdade Lord Balfour en deklaration att alla judar som ville fick komma hem 1917. Han behövde inte köpa landet. Och från 1917 har det varit öppet för judarna att komma hem i det heliga landet. Att det sedan dröjde 31 år innan de de självständiga, det berodde på att engelsmännen var lite för själviska där. Och fransmännen, så de delade upp det, det vet ni. Engelsmännen tog det heliga landet och Jordanien, och fransmännen tog Syrien och Libanon. Men tänk att den här farsan talade vad Gud hade lagt i hans hjärta utan att han visste det. Så jag tycker, är det någon som har hört detta för? Du har hört det för. Vad har du fått tag i det? Jaha. Jag har bara hört Emanuel Minos berätta det en gång. Och sen har jag läst det, så det är vidimerat. Det är alltså riktigt säkert alltså. Vilken mäktig Gud vi har. Halleluja. Han leder konungars hjärta som vattenbäckar. Så Nilens vatten rann faktiskt in i Jerusalem. Och då fick det det heliga landet. Då kanske ni undrar hur det gick till. Det fanns ju inte elektriskt. Jag vet inte hur det gick till. Det var ju inte självtryck. Det kunde det ju inte vara. Men säkert fanns det möjlighet att pumpa upp det etappvis. Ni är avstånden inte långa, förstår ni. Så det var ju mycket märkligt att det skulle gå i uppfyllelse var. Farsan hade sagt. Ja då, så ska vi titta lite på vårt ämne. Vi ska tala lite. Vi ska gå till apostlagärningarna förstås. Så ni som inte har varit med för vet vårt utgångsord. Apostlagärningarna 3. Det måste vi alltid ha. Och vers 19. Det är Petrus som talar. Och ni ser till vilka han talar om ni tittar i vers 12. Apostlagärningarna 3, han talar i män av Israel. Så det är en judisk text. En text som inte vi får ta till oss. Utan han talar till judar och säger i vers 19 att de ska göra bättring och omvända sig. Så synderna blir utplånade. Och det kommer tider av vederkvickelse från Herren. Och de tiderna av vederkvickelse och den omvändelsen och den förlåtelsen kommer när han sänder Messias. Ser ni det? Nämligen Messias. Ja, det står sände den Messias som man utsett, nämligen Jesus. Så det är det två saker ni kan komma ihåg där, att det kommer att ske alltid på en enda gång alltså. Det är frågan inte om jul här, utan när han kommer till Oljeberget för att frälsa Israel. Israel utvalet kollektivt och frälsat kollektivt. Det är det enda folk som jag vet som blir frälst i klump. Allihop när han kommer igen. Det finns många bibelställen om det. Men tittar ni i vers 21. Vilken dock himlen måste behålla alltså. Jesus måste vara i himlen in till de tider då allt ska bli upprättat igen. Varom Gud har talat genom sina heliga profeter. Men alla profeterna har talat om dessa upprättelse, om dessa tider. Det står i vers 24. Samuel och så många som följde efter har bebådat dessa tider. Vilka tider? Dessa tider när Israel ska ta emot sin Messias. Men himlen måste behålla Jesus till allt blir upprättat igen. Och nu har vi talat om hur folket och nationen har upprättats. Och igår kväll talade vi lite om landet och vi ska fortsätta om det. Tala om hur städerna upprättas, språket, deras djurliv och slutligen den andliga upprättelsen. Till detta att allt blir upprättat igen har inte med alltings återställelse att göra utan blott med Israel. Och vi har ju läst flera ord så ni håller med mig om det. Att det har med Israel att göra. Då ska han vara i himlen till dess. Och jag sa det att jag tror att tiden för Jesus varande i himlen är tangerad. Jag vill inte säga att den är överskriden. Men den är tangerad. Det finns många tecken att Jesus kommer. Jag har talat om ett här. Den som inte tror på Israel som ett. Tisticken säger Sven Danell, han måste skaffa sin annan bibel. Kan du inte ha denna bibel? Men himlen behåller Jesus till dess. Men ni ser trenden. Det fanns inte en kotte på jorden som kunde tro detta för 100 år sedan. Knappast en enda. Till och med den stora Leopinska som jag citerade. Han sa att vi är en stam som irrar. Vi har tappat sugen. Vi får aldrig vårt land igen. Det var inte många som trodde. Men det har hänt det fantastiska. Att de har fått sitt land. Folket, nationen upprättad. Halleluja. Och då väntar vi Jesus. Och detta är Oljeberget, förstår ni. Så nu är det bäst att ta fram din lampa. För innan ska han hämta oss. En ganska några få år innan i alla fall. Ska vi hem?
Detta har med oljebehet att göra. Den andra fasen i tillkommelsen alltså. Och jag tyckte det var så underbart att tala här, för jag har känt att vi väntar Jesus. Det är underbart. Halleluja. Där finns ingen sorg och ingen natt. Halleluja. Halleluja. Och vi talte, nu tänkte jag att jag skulle fortsätta lite på det. Vem äger då detta land som nu ska upprättas, som håller på att upprättas, som har upprättats, vi kommer till det. Vem äger landet? Det är ju den springande punkten. Vem äger till detta land och var går dess gränser? Och då läser vi lite grann så ni ska få tag i det. Vi börjar och läser Första Mosebok 13, 14 och 15. Första Mosebok 13, 14 och 15. Då sa det Herren till Abraham, sedan Lot hade skilts ifrån honom. Det är fint att ni har med er biblarna. Då sa det Herren till Abraham, sedan Lot hade skilts ifrån honom. Lyft upp dina ögon och se mot norr, söder, öster och väster. Va? Och vet ni att han stod på Västbanken? Han stod på en höjd mellan Ai och Betel. Och från den höjden kan man faktiskt se hela landet. Man kan se bergen där uppe i Hermon, hur det skimrar i snö, och man kan naturligtvis se till jorden och till Medelhavet, och man kan till och med se neråt Eiland. Det landet som du nu ser, det var ingen vision alltså, när vi talade om detta igår kväll. Och tittar ni på vers 15 så ser ni där att där är det fyra punkter. Jag måste ge er en liten disposition, jag kan inte komma så ofta, men ni behöver ett utkast så kan ni tala själv sen. Där är det första donatorn som ni ska lägga märke till. Jag giver dig. Och det har jag respekt för min del. Jag giver dig. Det är donatorn. Det är Gud. Han är suverän. Han frågar inte Brezhnev. Han frågar inte vad de tycker i FN. Och när vi läser här så är det inte vad de säger i Kairo. Och vad de säger i Ryssland och i FN. Utan vad Bibeln säger. Jag giver dig. Det är donatorn. Två mottagarna. Du och din säger. Mottagarna, tre, landet, hela Kanaans land, fyra tiden. Det är värdelig tid. Då har ni fyra punkter i 15 versen. Ett, donatorn, två, mottagarna, tre, landet, fyra tiden. Och sen läste vi kapitel 26 och 3, vi tar det riktigt där. Repeterar Gud löftet till Isak, ser ni det? Du ska stanna kvar här när han var i Gerar. Du ska stanna kvar i det land som jag har lovat Abraham. Vers kapitel 26 och 3. Och när jag inte säger någon bok så är jag i första Mosebok. Nu vet ni det. Ni får spara på orden. Och sedan kapitel 35 och 2. Det vore roligt om någon ville läsa det högt. 35 och 2. För där är det Jakob. Och då nämner han att han hade lovat ett Isak. Och Abraham. Va? Så det är inte via Abraham, Hagar, Ismael och Nebajot, utan det är via Abraham, Isak och Jakob som linjen går alltså. Det sinne löftet till Abraham. Är det någon som vill läsa den versen högt? Kapitel 35 och 2. Ja. Är det 8:e versen? Då är det jag som har fel. Är det 12:e versen? Ja, det har jag glömt i 1:an, så det står i 2 här på mitt utkast. Då läser du 12:e versen.
Och det land som jag ja. Har givit åt Abraham och Isak
kör
ska jag giva åt dig. Och din efter dig ska jag giva det landet.
Sinne det att linjen är inte bruten där. Via Abraham, Isak och Jakob. Sinne att jag tycker vi skulle få detta riktigt klart. Den som har löft om det heliga landet är judarna. Det finns inget annat folk som har löft om landet. Det finns inte löftet till någon arabfolk om det heliga landet. Det är andra stora löften som ni snart ska se. Men inte löft om landet. Utan det är judarna som har löft om landet. Och slår ni sig nu 5 Mosebok kapitel 1. Så ser ni. När de hade blivit ett folk. Så står det i vers 8. Se, jag har givit landet i det våld. Säg det till Israels barn alltså. Gå nu in och intagen detta land som Herren med ed har lovat era fäder. Abraham, Isak och Jakob. Att giva åt dem och deras sätt efter dem. Alltså det vill vi inte diskutera om. För jag säger det så här enkelt, att 20 olika folk har under 2000 år, eller 2500 år, har 20 olika folk bott i det heliga landet. Men det finns ingen som haft en politisk stat med kung där mer än judarna. Det finns ingen alltså som har ägt landet. Alla har bott där, men judarna är ägare till detta land. De andra folken har bott där. Ibland har judarna drivits bort på grund av sin olydnad. Och så har man passat på då att ta deras land, och så har de fått kämpa igen. Och ni, vi har fått se det i vår tid hur de har fått det land som Gud har lovat dem. Det är ingen diskussion om. Det tillhör dem. Så ska vi läsa en vers. Vi läste ju om Abraham. Se det här nu. Och då ska vi läsa också kapitel 21 och 13. Samma första Mosebok. Kapitel 21 och 13. Där det står så här. Också tjänstekvinnans son, det vet ni att det var Hagar, ska göra till stort folk. Så kommer vi till det märkliga, eftersom han är din säd. Så alltså, ni måste komma ihåg att både judarna och araberna är Abrahams säd. Står tydligt det. Och när vi nu läste först där i första Mosebok 13 att inte det var större än ungefär så stor som det är idag, så minns ni att vi läste igår kväll kapitel 15 och 18. Där är det större. Ända från Egyptens flod till den stora floden Frat. Ett väldigt område på 200 mil brett. Alltså, ni vet att man måste skilja på området och landet. I detta stora område bor Abraham, säger det finns ju en arabländer idag. Och de bor där tillsammans med Israel. Alltså, det är Abraham, säger det. Man får vara Israelsvän med måtta. Även de ska ha någonstans att bo. Men inom detta stora område ska Israel ha säkra gränser, vilket de 26 gånger har begärt hos FN. Och det är det enda land på jorden som inte har några gränser. Säg ett till. Finns inte. De har stilleståndslinjer, men de ska ha säkra gränser. Men skilj på området och landet, så är ni snälla. Och nu ska vi se lite på det då. Så först lite grann, när jag nu säger att araberna och Abraham säger det också. Det finns en stor skillnad på en arab och en jude. Om ni vill slå upp första Moseboken kapitel 17. Det är det som skiljer judarna från araberna och från oss också. Det finns något där. Gud kommer till Abraham i vers 15 och säger Sara ska byta namn. Jag heter Sara nu och jag ska välsigna henne. Vers 15 och 16, och det ska komma stora folk och konungar ska härsamma från henne. Och då föll Abraham ner på sitt ansikte och sa, skulle barn födas åt en man som är 100 år, och skulle Sara föda barn, hon är 90 år gammal. Och så säger han, må bara Ismael få vara kry. Det måste han ju vara med sig för leva. Han hade bara en pojk, det som med mig. Jag har bara en, och han vill inte ha någon mer. Det vill inte jag heller. Inte kan jag få någon. Men han hade en son. Men jag vill ha Ismael, säger han. Men titta vad ni säger, att Gud skriker i riktigt. Och nej, säger Gud. Alltså allt annat var det ju alltid gå via den förstfödde, men inte här, säger. Nej, säger Gud. Det är så bra med Ismael, men det är så att Sara ska föda dig en son. Och ska ni stryka under. Till det med honom jag ska upprätta mitt förbund. Det är det enda folk på jorden som man har upprättat ett förbund med. Säg ett till. Inte något arabfolk. Inte mos. Men med Israel har upprättat ett förbund. Där har du det specifika. Som en jude. Ser ni det? Ska upprätta mitt förbund. Men titta sen att han tycker om araberna i vers 20. Så araberna har så många löfter, så de behöver inte knycka från judarna, och inte vi heller. Vi har löfter. Men angående mig, Ismael, har jag också hört din bön. Ska vi signa honom och göra honom till stort folk. Det är ju många som har frågat mig det, om det är inte sant det som står i första Moseboks 12 att jag ska göra det till stort folk. Men araberna blir stort folk. judarna blivit ett litet folk. Under medeltiden var det decimerat en halv miljon. Idag finns det 14 miljoner. Och då brukar jag alltid svara att blir det inget stort folk kvantitativt så blir det kvalitativt. Man måste säga att detta folk har satt sin prägel på hela världshistorien. Och det är mycket märkligt det. Den som gav oss 10 enkla bud så enkla så ett barn kan lära sig dem. Han var jude. Ofta när jag kommer till Beres brukar jag stanna vid Ben Majons grav. Mose Ben Majon, Maimodenes som grekerna kallar honom. Han levde på 1100-talet. Och där han skrev läses av muslimer och judar och kristna. Och på graven står det så, på sockeln står det så här. Från Mose till Mose fanns det ingen som Mose. Det är sant. Från Bibelns Mose till Mose Ben Majon fanns det ingen som Mose Ben Majon. Visst blir det stort folk. I fjol var 3 utav Nobelpristagarna judar. En 50% av alla Nobelpristagare. Einstein 1921. Och sedan hela tiden. Och fast staten Israel bara är 30 år har den givit världen en Nobelpristagare i litteratur. Nämligen Josef Samuel Agnew 1966. Tillsammans med Nelly Sachs. Felix Mendelssohn. Moshe Mendelssohn. Singer var jude. Nathan Söderblom var jude. Det visste inte ni. Nej, men nu vet ni det. Sven Hedin och Columbus. Va? Det gör det till stort folk. Man ska aldrig mästra Bibeln. Man ska aldrig mästra Bibeln. Har Gud sagt att det är ett stort folk så är det ett stort folk. Det är så stort folk så ingen nation på jorden kan hoppa över dem. Utan måste lösa sitt problem med detta judefolk. Men araberna, ja det är ett stort folk att det är så många. Och så tittar ni i vers 21 så ser ni, men mitt förbund. Ser ni det? Där har ni en skall jag upprätta med Israel. Det finns 21 arabland. Ja, det står 12 här. Ja, det finns faktiskt 12 stora. Så finns det en del små emirat. Men det finns 12 stora. Så i en gamla bibelöversättning stod det 12 stamhövdingar ska gå ut från din land. Men mitt förbund ska upprätta med Isak. Titta på ni ses. Har ni det klart? Det som skiljer en jude från en arab. Där har du skillnaden. Så måste du då komma ihåg att säd i Bibeln talas i många bemärkelser. Judarna och araberna. Och slår ni upp Galaterbrevet 3:16, det tycker jag att ni ska göra. För när jag har svårt att förstå, då går jag till Paulus. Mycket bra går att ha Paulus. Och då läser vi i vers 16. Alltså man måste skilja på den biologiska säden och den andliga. Det finns en andlig säd. Den biologiska säden där alla araber och alla judar. Men det finns säd i annan bemärkelse. Titta vad Paulus säger. Det är väldigt fint tycker jag i Galaterbrevet 3:16. Nu går oss löften att Abraham såg och hans säd. Ser ni att det står med citationstecken? Och det gör man som ett ord när man vill att ordet ska betyda någonting annat än själva ordet säger. Så sätter man in citationstecken. Här har det en annan betydelse. Det heter icke så som när det... Så som det heter icke åt dem som kommer av din säd så som det talas om många. Här är ni av och judar. Det är många det va? Visst är det många. Det är en säd. Utan det heter så som det talas om en enda åt din säd. Vilken är Kristus? Det är den andliga säd. Och tittar ni sen på vers 17 så är det en mycket märklig vers. Vad jag alltså vill säga detta är ett förordnande. Som Gud hade givit gällande kraft. Ni vet att Guds relationer till Israel vilar på 3 förbund. Och det är ju det Gilbrand särskilt tar upp i sin bok. Förbundet med Abraham, förbundet på Sinai och förbundet med David. Utav de 3 förbunden, och därför säger Paulus att vi har varit förbunden, inte förbundet. Förbunden, lagstiftningen, tempeltjänsten och löftena. 3 förbund, och det viktigaste förbundet det är förbundet med Abraham. Där är vi inkluderade allesammans. I dig ska alla släkten på jorden, i din säd vara översin. Där har vi Jesus alltså. Och vi ska aldrig glömma att vi har fått Jesus och att han var jude. Så säger Paulus det i 17 versen. Ett förordnande alltså, det förbundet som han hade knutit med Abraham, givet gällande kraft, kunde inte förstöras genom sina förbundet. Ser ni det? Lagen kom 430 år efter. Det blev inte ogiltigt. Det är kvar än idag. Men tittar ni sen på vers 19, vartill tjänade då Sinai-förbundet? Vartill tjänade lagen? Jo, på detta att överträdelsen skulle komma i dagen blev den efteråt given för att gälla till dess. Ser ni det? Till dess. Och det är judarnas eviga tragik att de står vid sin klagomur och lever i ett förbund som inte finns. Det är din tragik också om du inte är frälst. Du lever i ett förbund som har upphört, som inte finns. Du har inte ett skvatt med lagen att göra. Det är, han lagen sändet är rättfärdigt för var en som tror. Ska vi inte ha med lagen att göra? Jo, det ska vi ha på så sätt att lagens krav uppfylls i oss, men inte av oss. Utan i oss, mycket vandra efter köttet. När jag blev frälst den 12 februari 1931. Guds lag är uttryck för hans vilja. Innerst inne att jag gör fel är en helt annan sak. Men innerst inne med, i relation till det nya livet som Gud har gett mig, uppfyller jag hans lag. Jag kan inte annat. Så ska vi ha det när det gäller vår ställning till lagen. Det nya livet som Gud har planterat oss är i överensstämmelse med hans lag och hans vilja. Gälla till dessa säden skulle komma. Jag tycker det är något som du ska tänka på här med. Du lever väl inte i ett förbund som inte finns. Jesus har gjort allt. Du får komma och tro och ta emot idag. Det är sant både för judar och hedningar. Ni läser väl Luther, gör ni inte det? Läser man inte Luther får man inga tankar. Jag läser Luther lite. Ja, det gör ni. Och då säger Luther, jag måste berätta det för dig. Han säger i en predikan, så säger han att när jag kommer till himlen, säger Luther, så träffar jag nog Mose. Och det är väl troligt. Och då säger Mose till mig, säger Luther, Martin, har du hållit min lag? Och då ska jag säga, säger Mose, säger Martin Luther, Mose, jag vet om din lag och jag kämpade för att hålla den. Jag till och med kröp på den heliga trappan i Rom och bad en bön för varje trappsteg. Men dina bud var så svåra och tunga, jag kunde inte hålla dem. Jag blev så förtvivlad att jag inte kunde hålla dina bud. Vad gjorde du då, Martin, i din förtvivlan, säger Mose. Och då säger Martin Luther, jag tog min tillflykt till Kristus. Han som hade hållit alla dina bud och tagit straffet för dem jag hade brutit. Och då säger Martin Luther, då kommer Mose lite närmare i himlen. Och så säger han i viskande ton, då gjorde du rätt, Martin, och som jag har sagt har jag kommit in på samma väg. Tycker det är jättefint. Det är evangelium i ett nötskal. Liksom Moses sa, du behöver inte förut i himlen för det är ju nästan skamligt. Men jag är här inte på min lag, jag heller. Hosemel har sagt, har kommit in på samma väg. Halleluja. Det håller vad Jesus har gjort. Han sa, det är fullkomnat. Vad ska du göra till det? Ingenting. Tacka och ta emot och tacka dig glad. Och tacka dig hem. Man kan tacka sig hem. Det är sant både för judar och hedningar. Tack och lov. Så där måste vi skilja på den biologiska och den andliga. Och tittar ni i Galaterbrevet där ni var, i tredje kapitlet, den sista versen, så ser ni en säd till. Här icke jude eller grek, vers 28. Här icke träl eller fri, här icke man eller kvinna. Alla är en ett i Kristus. Hör ni nu Kristus till, så är ni därmed Abrahams säd. Här har vi det applikerad och tillämplig bemärkelse. Vi också tillhör Abrahams sätt på så sätt alltså. Så skilj alltid på det. Här har vi också den andliga sedeln. Dels Kristus och dels är det oss som har blivit frälsta av nåd för Jesu Kristi skull. Så är vi också Abrahams sed. Nu var det ju så. Är det någon av er som kan säga hur många barn Abraham hade? Och vad det hette? Ja, då får ni ett kompendium där ute. Jag tror pastorn får vara med nu. Han hade 8. Ja, kan du säga vad det heter mig? Då får du läsa. Ja. Alltså jag bara tar fram för detta. Det är Abrahams säd. Alltså både Edom och Moab och Ammon. Och Abrahams barn heter ju Ismael och Isak. Och sen hade han 6 barn med Ketura. Det är första Mosebok kapitel 25. Och det hette Simram, Joksan, Midjan, Gisbak och Sua. Titta vad du ser. Det var rätt. Ja. Det är Abrahams sed. Det som bor i detta område. Alltså. Jag vill att ni ska förstå det, att det är så många, säger Paulus. Det är Abrahams sed. Både judar. Det är alltså inte låt kusiner, utan de är syskon, därför att det finns en arabstam som kommer från Esau. Esau var broder till Jakob. Och de har fått detta stora område att bo på, ifrån Nilen till Eufrat. Men inom detta område ska Israel alltså ha säkra gränser. Och om jag frågar er nu, hur gammal var Abraham när Ismael föddes, kapitel 16 och 16. Gammal var Abraham då när Ismael föddes, kapitel 16 och 16. Det ser ni att han var 86 år. Va? Och så står det i kapitel 17 och 17. Glöm inte att jag är i första Mosebok. Då var han 100 år, och drar man 86 från 100, då får man 14. Va? Jag är dålig i matte, men det får man. Så under 14 år var det frid och fröjd alltså. Det var så bra. De hade Ismael alltså. Ja, Abraham och Sara och Ismael. Men efter 14 år kom Isak hem, och då blev det tältet för litet. Och nu lär Bibeln att en av de två måste gå. Vill ni slå upp kapitel 21 då, får ni se vem som ska gå. Och då tar Paulus upp det i Galaterbrevet och säger att vi är barn i andra giftet. Vi är barn av fria hustrun. Tycker ni det är svårt? Kapitel 21 står det: driv ut tjänstekvinnan och hennes son. Tänk att man inte kan få det i hodet, vem som ska bo där. Va? Ser ni inte att det står det? En måste ge upp. Alltså det var ju bra i 14 långa år tills Isa kom hem och började knuffas. Och araberna och judarna bott i 1000 år, men 1948 kom Isak hem och ville ha plats. Och då måste Ismael skärpa. Vad säger ni nu? Ingenting. Nej, men det är sant. En måste gå. Det är lite hårt, och jag har gråtit när jag har läst första Mosebok 21. För jag tycker Gud var hård. Eller Abraham var hård. Ja, Sara var det ju egentligen. Hon kunde ta ton och hon stampade till. Så jag driv ut. Det finns en del fruer som tar ton. Ja. Driv ut, sa hon. Och då tycker jag Gud är bättre än Sara och Abraham. För vi har ju sett Hagar vandra där i öknen och så. Hon var så törstig med sitt lilla barn, men Gud lät en liten vattenkälla rinna ut. Men det går inte att hjälpa det. Han måste gå. Det här ska ni riktigt ta vara på, för detta är sant. Vi kan inte leva ihop där tältet är för litet. Landet är för litet. En måste gå. Ismael måste gå. Vill han vara? Ja, det. Jag tror för min del att en gång när de förklarar gränsen finns det inte en enda arab. De har ju hemskt stora länder att bo på, men Israel finns inte en gång när det blir klart. Driv ut. Det är inte jag som måste. Jag har inte för det. Gud har sagt. Och Paulus tar upp det i Galaterbrevet. Ja, det var ju lite värre att veta det, ja. Tyckte ni inte? Ja, det var fint. Och då ska vi tala lite om gränserna nu då. För inom detta stora område, jag har tagit med lite grann för så många som inte har fått vara med här, där bor både araber och judar, det området. Men inom detta område ska Israel ha säkra gränser. Där det blir 26 gånger hos FN. Och de har bara stillståndslinje. Nej, det är inte klart med Jerusalem, inte klart med Golan, inte klart med Västbanken ens en gång. Men nu ska vi se var gränserna ska gå, så vet ni det när ni går hem. För det säger Bibeln tydligt. Nu kan jag inte, jag vågar inte läsa fjärde Mosebok, femte Mosebok, Josua bok mer. Vi klarar inte ut det här. För att platserna nämns med olika namn och så vidare. Så det bästa är att slå med en enda gång i Hesekiel 47. Vill ni det? Hesekiel 47. Det är Israels gränser inom området som de har fått. Hesekiel 47 och vers 17. Ni ska inte berömma alla konstiga namn. Lämna dem, men stryk under vid Damaskus område. Mot Hamatil. Detta är norra gränsen, står det i min bibel. Står det norra sidan i din, är det okej. Okay. Här ska du skriva Golan. För där har vi kollat att detta är Golan. Idag står Israel 40 kilometer från Damaskus. Nej, 60 kilometer. Men tar du bara FN-trupperna så står det 40. Golan har aldrig tillhört Syrien. Det har alltid tillhört Israel. Dan fick det. vid fördelningen av landet under Josua tid. Danstan fick Golan. Och Golan finns på många ställen i Josua-boken, vet ni. Det har aldrig tillhört Syrien. Och Golan är en platå, nu ska ni lyssna väl, som är 70 kilometer lång och 40 kilometer bred. Och man åker upp det, vet ni. Men när man väl kommer upp där så är det mycket fint, härligt land med riktigt svart mylla, bördigt. Och där har judar bott alltid. Tänk att man har hittat 20 lämningar av judiska synagogor. Från 300-talet, 400-talet. I Golan. Och idag har Israel 36 bosättningar där. Plus en stad. Det tillhör dem. Tänk att man inte kan få det i hodet. Det ska de aldrig ge bort. De fick dra Kisinger dit ut för han skulle kunna förstå att de aldrig kunde lämna Golan. Och vet ni att de kunde diskutera med Kisinger i timmar om 50 meter. Och man lyckades att diskutera bara att den högsta höjden på Hermon, den har FN idag, men den näst högsta har Israel. Under 19 år så låg hela norra Israel under eld. Så ni som har varit i Israel, ni har hört Egon. När han säger vi hade det varmt, säger han i en gev. Vi hade det varmt, säger Egon, även på vintern för det de sköt på oss. Varenda kibbutz kunde de beskjuta. Och det ska ni anteckna att i 19 år sov alla judebarn i skyddsrum. Och går du en giv och tittar så ser du hela den lilla kibbutzen är genomgrävd av skyttegravar. Och det finns också en staty av en kvinna med ett barn. För det var också många kvinnor som fick ge sina liv. Och det är så intressant. Jag har varit med Avi Shemens som var själv med och stred där uppe vid Golan. Det kostade dem oändligt mycket. Ni vet ju att ryssarna, alltså att Syrien tog det här området. Hade det alltså, när Israel bestod, så tog de det området. Och de gjorde det till en befästning som det var en mil djup. Det är inte blott en enda befästning, utan den ena efter den andra byggd på rysk stil. Det gick inte att bomba sönder, man kunde inte köra upp med stridsvagnar. Och vi har berättat hur man manuellt offrade sina liv. Och vi fick gå i de där skyttegravarna och se hur de kunde ta Golan. Idag till Golan. Golan kommer alltid att tillhöra Israel. Och vet ni att de har flyttat sina regementer dit? Så det stora regementet som låg vid Tel Aviv, det ligger i Golan idag. Precis som vi skulle skydda. Flytta, vad heter era regementer här? Ja, att ni skulle flytta det till en gräns alltså. Israel vågar inte mer. Och på 2 timmar sa han den här Avi, kan det göra det stridsdugligt? Man tog dem på sängen 1973, det får aldrig hända mer. De som inte var i synagogan och bad, de var trötta, de hade fastat och andra spelade boll. Och ni vet att syren anföll med 1000 stridsvagnar, mer än rommen hade i Nordafrika. Men ni vet hur det gick. Och det är mycket märkligt, för jag bara berätta för er, jag är inte militär. Och jag tror inte att Jesus är chef för Israels pansar. Det tror inte jag. Men det, ni måste ändå säga att detta var märkligt. Varför stoppade det upp? De kunde ta Tiberias samma kväll och Tel Aviv. Men hela anfallet stannade alltså. Och efter 70 timmar var de tillbakadrivna långt in i Syrien. Och Israel har tagit tillbaka det där området. Det är mycket märkligt. Och de som är där nere och är ärliga, de säger det är fullt av under här nere. Och det finns ju saker där. Ni vet ju Gösta Lindahl har berättat och jag citerade efter Gösta. Jag har fått brev från Einar Rimmenfors, han säger det inte sant. Om man har frågat en israelisk general och så vidare, spelar ingen roll. Vi ska få höra här att Lennart Winblad fick följa med tillsammans med 15 journalister upp när Yom Kippur-kriget pågick. Och vid en missionskurs eller en israelskurs på Åsele så var det en journalist från Natanja som sa om hon fick säga något och så steg hon upp och berättade att jag och Lennart Winblad var med där uppe. Och rätt som det var så fick vi se en massa tanks, hon sa inte hur många det var, komma, det gick över det syriska området, gick över det område som Israel hade tagit under sexdagarskriget, men när de kom in i själva Israel så stannade de. Några gick ner i stup, andra gick emot berg och då fick vi gå fram och då satt de döda i alla vagnarna. Det är ju det jag har kommit illa ut för att jag har citerat. Och då frågade jag den här Avi Shemens och då sa han. Här säger man att det var 400 stridsvagnar. Det kvittar ju. Av en fjärde kan det ju bli en höna. Men han säger att det var 35 stridsvagnar. Det fanns inte en blodfläck på en enda. Alla var döda. Han var med. Vad ska man göra av det? Det är en sån sak då. Och man ringde till Lennart Wimblad och då sa Lennart Wimblad så här: jag har skickat text till Expressen och text till Sveriges TV. Och så sa han: har ni sett något? Man kastade allt i papperskorgen. Nu har jag kollat detta, så jag har skrivit i Rimmerfors nu att denne Avishemen som var med säger att det är sant. Sen att inte det var 400, det har ju ingen, det räckte för mig om det har varit en stridsvagn. Gud gjorde ett under. Sen fanns ju en amerikansk fotograf, sägs det, som hade en film där han såg en stor hand. Sånt kan ju vara patriotiskt och lokalt färgat, men Golan i alla fall är Israels hand idag. Och det skedde ett under. Det står ju det att jag ska strida för er som jag strider på drabbningens dag. Och ni kan aldrig inbilla mig att jag hade klarat dessa 4 eller 5 krig. Vid Narva var det 1 mot 10 ställdes av retade Vasason. Här var det 1 mot 159 var styrkebeskickningen i det här kriget. Alltså, Golan, här har ni det. Det tillhör dem. Det har ni den norra gränsen. Tittar ni sen så ska ni bara titta på 18 versen. Så står det där. Gränsen i öster. Ni ska bara sträcka under utgörelse av Jordan. Och det är det jag inte kan riktigt förstå Folke Torell. När han gör en väldig karta att de ska ha detta väldiga område. Det var när de hade gått över Jordan som de kom in, alltså. I löfteslandet. Men utgörelse av Jordan. Det ska aldrig bli någon palestinsk stat. Det kommer det aldrig att bli på Västbanken. Detta Västbank, som heter Judén och Samarien i Bibeln, har alltid tillhört det heliga landet. Och det ska alltid tillhöra dem. Ser ni det? Det ska utgöras av Jordan. Och annars var ju Mose hemma. För Nebo ligger ju på andra sidan. Och Ur ligger ju också på den sidan. Och den här kartan sträcker ju sig ända till Ur. Då skulle ju Abraham varit hemma innan han gick. Det är ju otänkbart. Det var när de gick över Jordan som de kom in i landet. Så stryk under era bilar och utgörs av Jordan. Sen detta med Palestina, jag ska inte tala mycket om det. Ni vet ju att från en Palestina finns inte i Bibeln. Det var Herodotus som myntade namnet på 400-talet. Romarna tog upp det. Palestina betyder Filisternas land. Det var ett av de 10 urfolk som bodde där. Det var det kraftigaste. Och så gav man hela landet det namnet. Det finns inte i Bibeln. Palestina finns egentligen inte heller. Om man bara har det i minnet att 20 folk har bott här. Men ingen har ägt landet. Och dessa palestiner är araber, alltså. Det har aldrig varit någon nation. Om du säger det så kan jag fråga dig: vad hette deras första kung? Alltså, det är inget folk, alltså. Vi ska inte ha något särskilt land, alltså. Vi ska bo bland de andra araberna, men Israel ska ha ett land med fasta gränser. Och det tillhör också till Jordan. Det ser ni att där har de idag 46 bosättningar. 46. De lämnade inte, det tillhör dem, alltså. Och sen när man hör det att det är judarna har tagit palestinernas land, så är det inte sant. Ni vet att den 29 november 1949 så beslutade FN med 34 röster mot 13 och 10 nedlagda att dela det heliga landet i en arabisk och en judisk del. Får jag fråga er riktigt? Judarna tog ju sin del. De fick bara några tunnlar, en bördig jord i Galileen, och sen gav man dem det väldiga Negev. De tyckte det var lite, men bättre lite än inte. Får jag fråga er nu, vad tog den andra delen vägen? Vem har tagit, om du nu säger att det finns palestinier och att de har ett land, får jag då fråga er så vänligt jag kan: vem har tagit deras land? Tänk att Jordanien tog och inkorporerade Västbanken med sitt land. Och då måste de ändra namnet. Landet hette Transjordanien förut. Och Transjordanien betydde landet på andra sidan floden. Sen ändrade det till Jordanien. Nu när de hade land också på västra sidan om Jordan. Och Egypten tog Gaza, alltså. Så vem, om du nu säger du, jag vet ju inte vilka åhörare jag har, att vem har tagit palestinernas land, och nu säger palestinerna, så har jag faktiskt araberna tagit först. Det var ju de som tog landet. Och inte judarna, alltså. Då har vi klarat ut det, ja. Det är gränsen Jordan. Sen har vi nästa gräns. Det ska, ser ni att det ska gå till bäcken. Ni behöver bara stryka under till bäcken. Och så finns det jättemånga andra bibelställen som säger att söderut ska det gå till Egyptens bäck. Inte Egyptens flod utan Egyptens bäck. Och Egyptens bäck rinner ut 40 kilometer söder om Gaza. Och idag har Israel lämnat hela Sinai. Det har lämnat Mittla, Gidipassen och Aborodais som gav dem 60% av deras olja. De har lämnat Jamit och de har lämnat Elaris. Sinai ska de inte ha. Och det är så, förstår ni det med detta Sinai, att när turkarna tog det hela landet så tog de Sinai också. Sen arrenderade de bara Sinai till Egypten, men Egypten glömde att betala arrende. Och sedan när engelsmännen tog landet och blev Sinai bara glömt. Ni kan helt lita på mig att Sinai är det knappt någon som vet vem det har tillhört. Det har varit ett ökenland, ingen har brytt sig om det. Men Israel ska inte ha det. Bibeln är fin. Till bäcken. Och sen har vi bara en gräns till. Och det är Stora havet alltså. Det är den gränsen som är den mest fasta gränsen. Alltså Medelhavet, det är i vers 20. Så jag har lärt er en sak att ni kan skilja på området och landet. Och landet har gränser. Ungefär som det har nu. Och vill ni titta ett litet ögonblick i Obadja-bok. Kan ni hitta Obadja? Det var en farbror som sa Obadja finns inte. Men han finns. Obadja, han har bara ett kapitel. Och där står det att sydlandets folk i vers 19 ska taga Esaus berg. Det är södra Jordanien det. Alltså jag vill gärna säga att om Syrien. Ja, det är Obadja. Det finns bara ett kapitel, vers 19 i Obadja bok. Syrien lämnar aldrig Libanon. Det tror man ju. Och gör det inte det så sover inte Israel. Och då är det jätteintressant att se att de har en liten buffert. Tänk vad många gånger de har gått fram till Sarepta, till Litanifloden. Och då går man hela världen och så får de gå tillbaka igen. Men de ska ha lite grann av södra Libanon, lite grann av södra Jordanien. Titta på ni ser. Inte om Libanon, här står det inte, men det står till exempel i Zakaria 10:10 att vi ska ha Libanon, lite av Libanon. Här står det att sydlandets folk ska ta Esausberg och så ska de ta Samarien, det är Västbanken, Efraimsberg och Gilead, där är norra, alltså norra Jordanien. Det är mycket märkligt, lite grann justeringar där. De vågar inte annars. Och det håller på att uppfyllas när det gäller Libanon. Som ni vet, den enda som hjälper de kristna högerstyrkorna i Israel. De ser inget heller än att de stannar där. Men vad gör man när hela världsopinionen gormar? Kommer man tillbaka igen? Gränserna ungefär som ni ser på kartan nu. Plus lite justeringar om Syrien inte lämnar Libanon. Som de troligen inte gör. Och sen är det rätt intressant att i sydlandet står det. Ni vet att det finns 4 slags judar i Israel, det kan ni komma ihåg. Det finns askenastiska judar. De har jiddisch som modersmål. Askenastiska judar. Och det är mycket märkligt när man läser första Mosebok 10 att Gomer hade en son som heter Askenas. Alla dessa judar kommer från Europa. Goldamir, Ben-Gurion och så vidare. De har jiddisch. Sen finns det orientaliska judar som talar arabiska. Och så finns det sefardiska judar. Här har ni det ordet. Och sefarad är det hebreiska ordet för Spanien. Och då var det märkligt när vi reste där nere. Att i sydlandet ska de bo. Så vem vi träffade där nere så hade de spanska som modersmål. Dessa sefardiska judar. Och så finns det sabra. Det vet ni. Mose där Jan är en sabra. Det är namnet på en kaktus. De är lite stickiga men de är goda invärtes. Söta och fina. Kommer ni ihåg de 4 nu va? Finns bara de 4 sorterna. Askenastiska judar, orientaliska judar, sefardiska judar och sabra. Och då vill jag bara visa att dessa sefarad finns i Negev. Bibeln är märklig. Tack och lov. Åker ni lite grann till? Ja, lite grann till. Jaha. Då ska jag... Hurdant är detta land nu då som Israel fick? Jag ska bara citera för första Mosebok 13:10 att det var som en herrens lustgård innan han hade förstört städerna Sodom och Gomorra. Det var ett underbart land, första Mosebok 13:10. Och femte Moseboks 8:7 säger: Herren låter dig komma in i ett gott land där inte ska fattas dig. Ett land med vete och korn där du inte ska äta ditt bröd i torftighet. Det var ett väldigt rikt land. Och det är upprättat nu igen. Det var ett rikt land. Allting fanns där. Jag kunde läsa många mer ställen. Men varför blir det så öde? Jo, då ska jag tala om för att Israel har medelhavsklimat. Nu ska ni lyssna väl. Och därför så regnar det inte som hos oss. Så det faller aldrig något regn från maj till november. Aldrig. Aldrig. Så man behöver aldrig sätta om regn i missionshuset. Eller om regn i kapellet. När man har möte. Aldrig behöver man med sig en paraply. Jag lovar alla mina grupper att de får aldrig regn om de reser i maj till sista oktober. I så fall så är det lite grann droppar kan komma, men det är mest dag det. För de har regntid och torrtid. De har ingen vår, de har ingen höst, de har regntid och torrtid. Eller de har vinter och sommar som alla länderna har där nere. Och deras vinter räcker från 1 november till och med sista april. Och då regnar det. Och sen deras sommar räcker från 1 maj till sista oktober. Och då vet ni det att det finns två regn. Det former regn än det läta regn. Det sen det tidiga regnet och det sena regnet. Eller som vi säger arlaregnet och sälaregnet. Så när sångarna sjunger nu är det sälaregnets tid. Då sjunger ni riktigt. Men vilket regn är det? Det är det sena regnet det. Alltså ni får ju inte glömma att det våran höst är deras vår. När jag kommer ner vid jul nu är vetet så här långt. Och alla kullar är gröna. Men i oktober månad när jag var där gick det inte att sätta en plog i jorden. Men nu har regnet kommit. Vilket regn? Arlaregnet. Förväxla inte det så ni snälla. Det är det tidiga regnet. Vårregnet alltså. Nu ska ni få höra något intressant. Det kommer då väldigt kraftigt. Och de får allt det de har sått får en väldig kick i starten. Sen regnar det hela tiden. Sporadiskt alltså kommer detta regn. Och när vintern håller på att sluta, vet ni, då kommer ett kraftigt regn. När konen ska matas och det är sälaregnet. Kommer i slutet på april. Lite, varierar ju lite. Och sen lever det vet ni, hela tiden av konstbevattning. Nu är det nämligen så att det här är en intressant sak att dessa regn är störda. Man vet att dessa regn var störda mer än 1000 år. Om ni, det behöver ni inte slå upp för ni, men femte Mosebok 28 kommer vi till sen. Det är det märkligaste kapitel i hela Bibeln eller judarna. Och där står det talat om förbannelserna eller hotelserna. Och dessa hotelser har gått i uppfyllelse med en precision som fyller en med förvåning. Och en hotelse eller en förbannelse var den allra största, det var förskingringen. Den näst största, det var regnet. För ni kan säga det, om ni, nu ska ni slå ett ställe, nämligen femte Moseboks 11, får ni se vad han har lovat dem. Han har lovat dem att ge dem höstregn och vårregn. Vi tar det femte Mosebok här i det 11:e kapitlet. Om ni hör det bud som jag idag giver er och älskar Herren er Gud och tjänar honom av allt ert hjärta, så ska jag giva åt er det land, vers 13 och 14. Regn i rätt tid, lyssna nu. Höstregn och vårregn, och du ska få inbär din säd, din vin och din olja. Det är deras tre lantbruksprodukter. Så överallt i hela Bibeln står det så. Din säd, det är spannmål, ditt vin, det är vindruvorna, din olja är deras oliver. Överallt. Men om du är olydig, ja då står det i femte Mosebok kapitel 28 och 23 att himlen ska bli som av koppar och jag ska förhålla er det regnet. Hur gick det nu? Nu ska ni slå upp Jeremia 3 och 3. Ni får vara lite snabba nu mot slutet. Jeremia 3 och 3. Och där står det så här. Väl blev regnskurarna förhållna så att inte ett vårregn föll. Titta om det står så. Och står det att det inte var något vårregn så är det ju sant. Det upphörde helt och det säger forskarna. På 1000 år så kom inte detta regn. Förstår du att det blev öde? Ni såg hur det gick här om sommaren här när vi hade lite torrt väder. Det föll inte ett vårregn. Ser ni det? Höstregnet föll sporadiskt men vårregnet uteblir. Det där som skulle få en fin start kom inte. Alltså det är, vad gör Gud? Nej, straffar gör han inte men han tuktar. Det gör han oss också. Men straff oss gör han aldrig. För när tuktan går över till straff, då är det inte Gud längre. Ibland tycker vi att han har tuktat dem hårt. Så därför ska vi inte vara i vedermödans tid. För då är straff det. Och det får antikrist och det ogodaktiga människan. Och då är Guds barn hemma. Han tuktar sina barn, men han straffar dem aldrig. Likadant med Israel. Aldrig. För när detta tuktan då går över i straff, då hämtas vi hem, så slipper vi straffet. Likadant här, det är en hård tuktan, men detta har hänt alltså. Så att inte ett våring föll. Och slår ni medan ni är i Jeremia nu, så kan ni titta i kapitel 5, 24 och 25, kapitel 5. De sa det inte i sina hjärtan. Låt oss frukta Herren, han som giver oss höstregn och våring i rätt tid. Och som ständigt beskär oss de bestämda skördeveckorna. Lyssna. Nu har vi era missgärna fört dessa i olag. Vilka dessa? Regnen? Ja visst. Fört dessa i olag så att han inte hör i dag. Och Herren har förhållit från er detta goda. Vilket goda? Regnet. På mer än 1000 år följde inte riktigt. Och allt torkade ner. Och hur kunde det göra det? Ja, rent. Naturligt så vet ni att romarna tog ner skogen, va? Romarna hade ju landet 600 år och tog ner skogen. Araberna hade det nästan lika länge, 430 år. Turkarna vandaliserade, man tog ner skogarna. Och man har ju hittat väldiga stubbar i Negev. Det är klart att det inte var öde på Abrahams tid. Det var ett väldigt rikt land. Och Oljeberget är ett dumt namn, och det kommer ju inte att heta så i den nya bibelöversättningen. Utan det heter The Mount of Olives. Naturligtvis. Fullt av olivträd. Idag är det 8 kvar bara i Getsemane. Det var fullt med skogar överallt. Man tog ner skogen och det påverkade fuktigheten. Det är kanske någon mer som kan förstå detta bättre än jag. Tar man ner skogarna alltså. Man tog ner skogen och det störde dessa regn alltså. Och därför ska ni komma ihåg att 1883 kom de första judarna hem och började plantera skog. Och då står det så här att 11 år senare så föll det första regnet. Det där som hade upphört. Och idag har judiska nationalfonden planterat 775 miljoner träd. Och det planteras 6 miljoner träd varenda månad i Israel. Och har ni varit i Israel, så måste ni hålla med mig att 50% av Israel idag är skogbeväxt. Och nu ska du anteckna, det finns lika mycket skog i Israel idag som i alla arabländerna ihop i världen. Skriv upp det. Det finns skog idag. Och tror du inte, så har du inte sett ens en gång när du landar i Lydda att på hela vägen ut till Jerusalem är kantat av pinjer. Och William Edwards, han satt in mig för 30 år sedan, healing, fanns det inte en buske här. Det var öde, och Waldenström skrev, här är bara kaktus och buskbom. Landet var så öde, fanns ingen skog. Och genom att man planterade dessa skogar, får ni se vad som har hänt igen. Det finns skog idag i Israel. Och regnet faller. Men landet blev så öde på grund av att man tog ner skogarna. Och ser ni på pingstvännernas skog. Det har ni väl gjort, ni som är pingstvänner. 1961 var det World Conference. Världskonferensen. Och jag hade med mig en guide där, Jehuda. Och vi tittade på träd. För varje delegat satte ett träd. Och då sa jag till Jehuda. Men den satte det väl inte? Yes, sa han. Den också, sa jag. Yes, sa han. Det är så stora. Och höger att titta på Elanders träd. Torsten Nilsson står lite knutt. Vet inte varför, men Elanders, det är så jättefint där på Hässelberget. Det växer så fort. Ni måste tro på mig. Om man tar en över röd jord, så finns det kalium. Och där finns alltså superfosfat. Allt det där vi måste köpa och lägga i jorden, det har de gratis från bergen. Det växer så fantastiskt fort. Så jag sitter i den skogen som pingsvänner satt där jag blev stum. Så höga är träna. Så jag sa, det inte den väl? Jo, sa han. Den satte det. Ser du? Och nu har det påverkats av regnen. Detta ödeland är inte öde längre, det vet ni. Det var öde, jag har sagt det för er, att det var en amerikansk senator. Han bjöd 75 cent för alltihop. Det var öde. Fredrika Bremer skrev, ta hem det bara stenar. Och jag kunde läsa i det där kompendiet. Hur Mark Twain beskriver detta land. Han säger det så öde här. Folket dö här, säger han. Jag har rist idag, säger han, från Gaza till Jerusalem. Det går färdat på sommaren med kamel. Och idag har jag rist i Tabor. Jag har inte sett en enda. Och när jag ska vara lite stygg, som jag sa, ibland så säger jag att Israel kom hem till ett land utan befolkning. Man får tänka fem minuter på det. Fanns spridda folkgrupper men ingen riktig befolkning. Araberna började flytta hem när judarna kom hem. Hela Huludalen idag. Tänk Saronslätten, det står där att det ska bli en betesmark för får. Saron alltså. Deras fruktbara land idag. Regnen faller idag. Och då ska ni slå upp Joel här. Och därför är ju Israel så rikt idag. Det är fantastiskt. Och jag, eftersom jag är bonde, så går jag ofta till fähuset när jag kommer dit. Och jag har sett kossorna där i Betalfa. Har ni sett det? Första gången så trodde jag det var elefanter. Jag har aldrig sett något liknande. Jag såg ändan på dem. Vilka kor de har, va? Och de hade binsle på dem. Förlåt mig. För att inte de skulle trampa sönder sina spenar. De kommer på band så här, va? Står på ett band och så duschas de. Man mjölkar dem tre gånger om dagen. När jag talade om detta i Jönköping så skrattade många. Det gör de ju ofta åt mig. Men då var det en agronom med. Så han sa att jag ska be för vidimera att det är sant vad Hilding säger. För vet ni det att Israel idag har världens mest humjölkande kossa. Hon heter Stjärna. Förra rekordet innehördes av Majros. Hon ligger tvåa nu. Hon är från Holland. Tänk att en israelisk kossa som har världsrekordet i mjölkning. Hon mjölkar 12 923 kilo per år. Och här har vi en som heter Bringa. Hon mjölkar 7 eller 8. Det är alla kor i Israel. Och det var då de skrattade och sa agronomen. Jag ska be att få vidimera Hilding vad han säger. Och det var så öde. Och nu håller de på att få fram i höna som så räpat på ägg om dagen. Men hon är inte färdig än. Det kan väl vara ett litet kuriosum. Men är det inte märkligt att detta landet blommar så? Som var så öde. Regnen kommer, slå nu upp Joels bok, får ni se vad Joel säger. Joels bok kapitel 2. Fröjden är där, står det där. Och var glada i Sions barn. Ty han giver oss nu höstregn och våren som han gjorde förr. Sen det står det. Vi säger innan katastrofen kom. Nu faller det regn som du gjorde förr. Ja, vers 23 och 24. Fröjden är där. Som man gjorde förr. Frågar de där, får du höra att dessa regnen kommer precis nu. Men ser ni inte att det står som det skedde innan katastrofen kom. Höstregn och våren. Som man gjorde förr. Och då är det mycket märkligt också att ni kan läsa också i vers 28. Det står ju inte i Bibeln i de yttersta dagarna ska utgjuta min ande. Nej, det står inte i Joels bok. Det står i Apostlagärningarna. Det får ju Petrus gärna säga. Vad han har fått tag i det vet inte jag. Men i Joels bok står det inte. Utan det är någonting annat märkligt. Det är vers 28. Därefter ska jag utgjuta min ande. Och titta i versen förut. Att Israel ska inte komma på skam i vinnerligen. Så när regnet faller i Israel så faller anden över allt kött. Därefter, vad efter? Efter regnen har kommit igång. Och det är igång nu. Och anden faller i gamla episkopalkyrkor. Jag märker. Så det måste ni ta med. Sen att det står därefter. Vad efter? Efter där regnet har fallit i Israel. Va? Nej, men det är ju värt att ta vara på. Då faller anden. Det är inte blott i pingstkyrkor nu som ni vet. Det hände ju med kommunisten i Borås häromdagen. Härom söndagen när han skulle sjunga Herren vara med i det. Så föll Guds ande över honom när han talade i tungor. Var fram ett härligt budskap. Sen fortsatte han mässan. Men många kyrkliga ringde till Brattgård. Då sa Brattgård att jag önskar att jag hade många sådana präster. Guds ande faller. Det har samband med regnen. Och de regnen kan du helt lita på mig. De faller i Israel idag. Då faller anden över världen. Sen om ni tittar i vers 32. Gör gärna det. För ärlig ska man vara. Så ser ni att det har med Israel att göra. Det ska vara en rädd att skara Jerusalem. Det är likadant med denna texten som andra. Vi får ta oss till det. Men vi får inte glömma dem. Det är deras söner och döttrar som ska profetera också. Och det går fram en underbar väckelse i Israel idag. Många tusen judar tar emot Jesus över hela världen. Det sista bibelordet jag vill ge idag, det är Hesekiel 39. Det är ett mycket märkligt bibelställe, och det är vers 9 och 10. Den har man skrattat åt, särskilt åt den tionde versen. Och den här Ingemar Hedenius, som har skrivit boken Tro och vetande, han har skrattat åt den versen. Därför att den är orimlig. Titta vad ni ser vad det står. Den nionde versen, ja det. Den är märklig också, att man ska elda med rustningarna i 7 år. Men det kan förklaras. Det vet ni. Att holländarna uppfann det här lingostånd. Det vet ni, Gösta Linder hade berättat om. Som är brännbart. Man sålde patenten till Holland. Och de eldade sina kraftverk med det. Holland sålde det till England. De gör ekra sina gruvvagnar. Ryssland köpte patentet. Och de gör lättare och tunga vapen av lingostånd. Och i cirkel 38-39 talar om ett ryskt angrepp i ändens tid på Israel. Så det ska man inte skratta åt. Men den märkligaste versen är inte den, utan det är den tionde. Nämligen, ni ska inte behöva gå ut i skogarna för att hämta ved. Och nu ska ni komma ihåg att det fanns inga skogar. Det måste ni, bara för 100 år sedan fanns inga skogar. Men idag finns det skogar. Detta såg profeten, detta skrev profeten 2700 år. Och då såg han att det var skog. När kommer Jesus, vänner jag, han kommer när det är skog i Israel. Ja, då kommer det sista kriget. Då kommer den här invasionen, men de flesta bibeltolkarna tror att vi ska hämta sig före detta kriget. Och trenden är igång. Turkiet var ett NATO-land, däröver kunde man inte komma, men man kunde komma via Iran. Och Etiopien och Persien. Och läs i en sekel får du se. Jag talar om trenden alltså. Förstår ni vad jag menar? Ska inte behöva gå ut i skogarna? Idag finns det skog. Och hämta ved. Men det fanns ingen skog då för hundra år sedan bara. Men vid tiden för detta kriget är det skogbeväxt. Och det är det idag i Israel. När man reser till exempel till Askelon så ser man skog. Reser man till Safed och Galileen är varje berg, alla kullar är skogbeväxta. Idag i Israel. Och det är märkligt om ni tittar på vers 16. I samband med detta kriget, jag kom dit en jul tillsammans med min son och vi fick inte bo i Ganef Shamat. Det var en holländsk grupp som hade tagit på plats och då körde de oss till Kiryat Shamona. Ni vet att inte ni får säga Hamat och Hamona, utan ni måste ha det där tjocka höjret. Shamona. Kiryat Shamona. Shamona. Det ska vara en stad som heter Shamona. Den finns idag. Golda Meirs skötebarn. Och vi fick bo där. Jag måste tala om för att jag hade svårt att sova den nyårsnatten. Till den krig, den staden finns. I samband med det här kriget. Vad är det för en stad? Kiryat betyder ju by eller stad. Kiryat Shamona. Det ska också finnas en stad som heter Shamona. Nära slagfältet. Ja, det står så faktiskt. Så jag vill be att du är redo när Jesus kommer. Och min pojke som han var bara 18 år då, men han pappa läste om igen. Så. Staden finns alltså.
Halleluja. Ära vår Gud.
Men det finns 3 uppmarscher. Marscher mot skyn. Folket gör sig redo att möta Jesus. Den missionsförsamling jag tillhör. Jag vet inte om det finns en enda i Månsap som inte är andedöpt. Utav den missionsförsamlingen. Ja. Titta på Mal och försöka upp i Lappland där. Guds ande faller man tar emot Jesus. Och vänner, det sker under här. Ni har ökat er församling här. Det är väl inte precis som på 30-40-talet. Kanske vi får be med skaror. Men ber man i ett stort möte, räcka upp dina händer. Räcka upp era händer som inte har varit frälst ett år. Så blir man aldrig förvånad vad många det är. Marscher mot skyn. Folk gör sig redo att möta Jesus, och det ska du göra också. Det är marschen mot skyn. Det är en marsch, den andra är marschen mot Palestina, mot det heliga landet. 35 000 judar har kommit hem i år. Och 1880 fanns det 8 000 utfattiga judar. Idag finns det 4 miljoner. Säg inte 3 vad ni gör. Nära 4. 8 000 4 miljoner marscher mot det heliga landet. Lite knepigt är det, men de kommer. Och den andra, tredje marschen, marschen mot det sista kriget. Armageddon. Det sista kriget, det är kombinerat krig. Det börjar med det här anfallet. Så slutar det med då att tre maktkonstellationer går emot Israel. Konungarna från östen. Antikrist med sitt tiostadsförbund. Hesekiel 38-39. Slutar med att Jesus stiger ner. Slår antikrist upp och tar riket på jorden. Det är korta drag. Det är tidtabellen det. Jag är så glad att jag får vara redo och vara frälst. Och vi har väntat hela tiden här att någon skulle komma och lämna sig åt Gud. Och jag skulle säga att det är en sån atmosfär nu så det går att bli frälst. Det går att bli frälst. Det kan bli svårare en annan gång. Tiden är nära. Jag behöver inte ångra när jag går hem att jag har spetsat det för mycket. Tänk om jag kunde ropa riktigt hur nära tiden. Du skulle gå på varenda möte. Det finns snart inte flera möten att gå på. Jesus kom. Vi vet när han kommer. Det vet vi på ett håll, va? Ja, det vet vi. Står inte i Bibeln att han kommer som en tjuv. En annan sak som jag måste också rätta till. Står aldrig i Bibeln. Nej, då ska ni se vilket sammanhang det står i Thessalonikerbrevet att det står bäst, de ser allt och väl till, kommer förslående över den. Och han kommer som en tjuv. Men ni, säger Paulus, ni tillhör dagen, ni hör inte natten till, för er kommer han inte som en tjuv. Är vi bruden? Ja, vänner, då kommer inte brudgummen som en tjuv. Hon väntar, men det kan ju hända att den dröjer. Det har varit svårigheter på vägen. Bilden är från Österland, men hon vet i alla fall han kommer säkert. Kanske att det drar ut fram på natten, men kommer göra. Hon spanar! För mig kommer inte Jesus som en tjuv. Då är jag väl ingen brud. Bruden, hon står och väntar på att springa i brudgummens famn. Men han kommer som en tjuv för världen. Och därför har man ju kritiserat Österberg väldigt. Det var inte så farligt att han säger att jag tror att han kommer före 1987. Men många ringer till honom och han säger till mig, Österberg, att han får vittna för väldigt många om detta. Det står om den dagen och den timmen, står det. Ja, det står det. Men det står ingenting att inte vi kan säga decenniet. Eller perioden. Och nu är vi i den perioden, vänner, när vi väntar Jesus. Och Österberg sa bara att han tror att han kommer före 87. Och varför har den där missionären i Skästa, vad heter han nu igen, skrivit en bok som heter Fram till 1983. Ja, vad heter han? Ja. Jo du. Läs hans bok. Och varför skrev Gattan Guinness på 1600-talet en bok som heter Ljus över sista tiden och säger att mot slutet av det 20 århundradet ska han komma. Och det säger Fredrik Fransson. Hudson Taylor. Många har siktat fram mot detta. Och vad sa jag? Joey Boyce. Bergström. Boyström heter han, där professorn, va? Han är inte kristen. Men han talade i Kristinakyrkan i Jönköping. Vet du det? Så att en del fick ha hjälp. De fick ha stöd när de gick hem. Han sa det ytterst pessimistiskt. Ser jag på vår gamla värld, sa han. Och du vet att nu kan man ju räkna ut hur länge det varar det ena och det andra. Och vet du vad han sa? Det tycker jag att ni ska anteckna. Han sa, för första gången i historien lever en generation som talar om att det är den sista. Förstod du vad han menade? Min farfar sa inte det. Men för första gången finns det en generation som säger att det är den sista. Det var vad professorn sa. Är du redo att möta Jesus? För första gången finns det en generation som talar om att det är den sista. Jesus kom. Halleluja. Ska ha en liten bönestund. Vi hoppas innerligt att du vill göra upp med Gud idag. Du kan be tyst. behöver inte vara något demonstrativt. Du kan be i din bänk. Kan motta Jesus just där du sitter. Bli ren i hans blod. Bli färdig för hans möte. Jesus, du vet att jag inte har några ord. Du vet att detta ämne är så stort för oss, Herre. Vi kan inte fatta det riktigt, Herre, men vi känner att vi står här med förundran. Herre, vi känner vilken spännvidd som vårt möte har idag. Vi känner, Jesus, att du är evigt sann vad du har sagt. Jesus, vi tackar dig för ditt folk i Israel som med sin blotta existens bevisar att du lever och att du finns till och att Bibeln är sann. Vi tackar dig för ordet som vi har fått läsa. Och vi ber dig, Herre, att du ska välsigna slutet nu på vår bibelvecka här. Och låta många människor komma till tro på dig. Herre, tack för att när dessa regn kommer igen, i riktigt igen, så ska din ande falla över världen. Tack för att vi har fått upp.